Idag avslutas det stora klimatmötet i Madrid där miljöministrarna från nästan 200 länder har mötts under 2 veckor. Resultatet sägs vara ganska magra dessvärre och ett stort problem är de här reglerna för utsläppshandeln. Politiskt är det tydligen ganska svårt att ta några radikala kliv framåt. Men samtidigt händer det otroliga saker inom tekniken. Sånt som man inte kunde föreställa sig tidigare och mycket händer också inom näringslivet trots att de politiska besluten går trögt framåt. Det här ska vi tala om i dagens Slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund och jag säger välkommen till Marianne Tikkanen från Fortum.
Tack.
Du är projektledare vid Fortums eget startup-företag Puro som jobbar med neutralisering av koldioxidutsläpp, om jag har förstått saken rätt. Du ska snart få berätta mera om det här. Och så har vi Mikael Hildén, välkommen.
Tack.
Du är direktör vid Finlands miljöcentral. Och så har vi Ron Sevenhoven, välkommen.
God dag.
Du är professor i teknisk termodynamik och modellering vid Åbo Akademi. Blev det rätt nu?
Antagligen, jo, det stämmer.
Antagligen. Jag tänkte börja med att fråga er så här, alltså diskussionen i medier om klimatet och vad vi kan göra för att motarbeta klimatförändringen, den har hittills ganska långt cirklat kring det här att vad vi som individer kan göra, att vi ska cykla till vårt jobb och vi ska sluta flyga och vi ska sluta äta kött och ost och mjölk och hellre äta bönor och baljväxter. Jag tänkte fråga er att vad tänker ni om den här fokuseringen på individen och våra möjligheter att motarbeta klimatförändringen? Är den logisk eller vad tycker du Marianne Tikkanen om vi börjar med dig?
Ja, jag tycker att alla ska vara ansvariga på alla nivåer. Och det gäller då alltså länder, företag och individer. Och nu har det varit väldigt mycket fokus på både liksom vad staten gör och vad individen gör. Men företagen själv tycker att de kan göra mycket, de är villiga att göra och ta ansvaret. Så att jag tycker nog att det finns resurser där som man borde få bättre i bruk.
Vad säger du Ron Sevenhoven från Åbo Akademi? Är det vettigt att vi har diskuterat individens agerande så här mycket
ja,
som vi gör?
Förstås delvis. Vi är ganska många människor och det blir mer och mer människor hela tiden. Och vi ökar med våra aktiviteter och många av dem använder mer och mer energi. Men förstås konsumenten tycker också på, okej, om jag nu ännu får köpa till exempel bensin eller diesel som produceras av något stort företag, antagligen är det okej för våra politiker eller de i Brussel. Så varför är det då mitt probleem om jag får rättighet eller möjlighet att eller nästan tvingas att göra på det sättet för det finns ingen bra alternativ. Så det finns lite den växelverkan att man vill wel minska. Men på andra sidan är det liksom också för näringslivet ofta ganska dyrt att faktiskt göra något alternativ. En det blir alldeles för hopplöst. Inte vill vi alla gå med båt till New York
för
att spara CO2-utsläpp.
Man börjar ta på sig en gul väst kanske.
Absolut.
Mm. Vad säger Mikael Hildén?
Som de kollegorna här har sagt så behövs både det att vi talar ju om stora systemförändringar och systemförändringar sker inte bara från en enda, det vill säga att med statliga beslut eller individbeslut, men att samtidigt så måste också individerna godkänna då strukturella förändringar så att den här växelverkan tycker jag är det som är det viktigaste och därför så har det varit en bra diskussion att man har satt igång också den här individsidan men att jag håller helt med om att man kan inte enbart fokusera på den utan man måste också rykta upp den här systemförändringen.
Mm. Mycket mer skulle kunna göras inom näringslivet sa du Marianne Tikkanen. Du jobbar som sagt med ett nytt startup-företag inom Fortum. Kan du i ett nötskal berätta vad det är ni håller på med och på vilket sätt den här verksamheten då motverkar klimatförändringen?
Ja, så det som vi jobbar med är att belöna den som tar bort och varaktigt lagrar koldioxid. Så det är liksom motsatta till utsläppsrätter. Det här är minusutsläpp eller intagning. Och vi gör certifikat av dessa så att Varje certifikat motsvarar en ton koldioxid fångat och lagrat. Och sen med dessa certifikat kan man, eller företag kan handla, köpa och sälja dessa certifikat på vår marknadsplats.
Just det. Det är ju visst så att de här utsläppsrättigheterna som man brukar tala om, så det gäller bara de här riktigt stora bolag, energibolag till exempel, som smutsar ner väldigt mycket. Det är de som handlar med de här utsläppsrättigheterna.
Ja, alltså EU och många andra regioner har börjat med att ta de största och värsta med in i en cap and trade. Alltså, så att de är tvungen att köpa utsläppsrätter.
Mm. Det gäller och, till exempel just Fortum.
Ja, Fortum och cementföretag och många stora oljeindustrin. Så vi finns under den.
Så er verksamhet handlar om sådana mindre företag som alltså inte de här värsta bovarna utan andra. Kan du ge något konkreta exempel på hur det här fungerar så att
ja,
det kanske öppnar
företagen
sig?
Företagen behöver inte vara mindre, men de är inte lika
smutsiga.
Ja, emissionsintensiva eller energiintensiva. Till exempel vi har haft lyckan att våra företag som har köpt hos oss har också publicerat det som de har gjort. Två exempel där Tieto, ett stort företag, 15 000 anställda, har neutraliserat sina flygresor mellan Finland och Sverige. Att de har först minskat så mycket de kan och bett att folk gör annat, har möten online och så vidare. Men resten har de sen neutraliserat med dessa certifikat från Puro. Ett annat exempel är SEB-banken som neutraliserade sin Sustainable Finance Summit. Alltså de höll en evenemang i Frankfurt och emissioner eller utsläpp från det där blir neutraliserad med dessa certifikat.
Just det, och de här certifikaten, hur fungerar de? Man köper alltså det som en tjänst av någon som planterar träd eller något sånt?
Tre metoder som vi nu har och håller på att certifiera är alla industriella processer. Så biokol, karboniserade byggmaterialer och sen trä. Materialer av trä.
Just det. Men man köper liksom en tjänst av någon
man köper en certifikat av att det har hänt, alltså att koldioxiden har snappats upp och lagrats i en produktion som skedde 12 månader bakåt. Så att det har redan gjorts och sen köper du det, du balanserar, alltså det är en räkning att jag hade så här många ton utsläpp och här har jag minusutsläpp.
Precis. På det här sättet då kan man säga att man har nolla sina egna flygutsläpp.
Precis.
Till exempel. Okej. Ron Sevenhoven, i din forskning vid Åbo Akademi så har du varit med om att utveckla en teknik som är lite tangerar det här nu som Marianne Tikkanen här talar om. Alltså teknik som kan ta bort koldioxid från luften och det här handlar om så kallad CCS-teknik, Carbon Capture and Storage. Det är ett slags slutförvaring av kol. Kan du berätta hur det här motverkar klimatförändringen?
Ja, det beror lite på hur man definierar saker och ting. CCS är i princip att man tar CO2 från en gasström och då försöker binda den eller lagra den på ett ställe där det inte har kontakt med luften eller inte kan hamna i luften igen. Och vad vi kan göra i Finland är inte vad ofta beaktas som CCS. Att det innebär då att man lagrar CO2 under jorden någonstans. Högtryckt lagring. Det kan inte göras i Finland. Och redan för nästan 20 år sedan märkte jag att det finns otroligt stor kapacitet att binda CO2 i en steenvorm. Med hjälp av magnesiumsilicaatsteen som finns i ofantliga mängder på jorden. Man skulle som jag redan tidigare sa till kollegor, att man kan gå till ett enda land i Oman där i den arabiska halvön. Där finns så mycket av den där stenen att man kan sätta allt CO2 där. Man lyckas bränna allt naturgas, kol, olja som man bara hittar på jorden. Man skulle inte ha syre kvar och ännu finns det sten kvar för att kunna binda. Jag märkte att det finns stor kapacitet i Finland för att göra det här. Vi har jättebra material på många ställen. På många ställen ligger det redan där som en grovavfall. Också det har vi själv experimenterat med. Det blir också mer och mer svårt och omöjligt att göra export av CO2. Man kan förstås säga att Finland kan göra CCE, Carbon Capture and Export. Men också nu under denna veckans Green Deal som nu presenteras i Brussel. Det blir mer och mer svårt att säga jag har CO2 här men jag compenserar CO2 där. Så ska man inte göra mer i framtiden. Vi merkte också att den där metodiken är energieffektiver än att till exempel försöka separera CO2 från en ström. För den stenen kan reageren med gasströmmet, durkgasströmmet direkt. Att ofta ett problem för CCS, Carbon Capture and Storage, är den capture steget. Den tar för mycket värme eller elenergi. Och medan att reageren direkt gasströmmet med den stenen har man ett mycket bättre energetisk verkningsgrad. Man producerar också en användbart produkt. Och det finns många saker man kan då göra med den.
Vad kan man göra? Alltså, nu helt kort bara komprimerar jag det här till att koldioxidutsläpp alltså kan bindas i helt enkelt sten. Absolut. Till exempel gruvavfall. Och på det här sättet så kommer det inte ut i atmosfären
precis,
längre.
Ja. Ja,
denna, vad kan man göra med den här stenen?
Ja, den här stenen är en karbonat. Och intressant är att karbonat är termodynamiskt mer stabilt än CO2 själv. Så det kommer inte så lätt att frigöras. Man kan, som vi gör forskning i vårt lab, vi kan använda den för värmelagring. Vi har märkt att det här magnesiumkarbonaat kan ta upp kristallvatten på typ 50, 60, 30, 40 grader med värmeeffekt. Och man kan då eventueel tänka dig att man tar magnesiumkarbonaat med kristallvatten, tar solenergi för att frigöra den där kristallvatten och då på natten som en del av ditt hus eller din väg kan den återuppta sin fukt med värmeeffekt som håller ditt hus. Värme. Och vi har ett doktorsarbete som tagen nästa år sommar blir färdigt.
Kan värma hus alltså.
Värma ett hus, ja.
Okej, här är mycket tekniskt här nu som kanske är svårt att hänga med i och för sig. Men det där,
jag kan kanske komma in med de kommersiella byggbranschalternativ som vi har hittat i ännu ganska liten skala, men ändå de finns tillgängliga så man kan göra mursten utav det. Alla slags liksom, typ asfalt, gårdstenar, beläggningar. En flygplats i Kalifornien har asfalterats med
den här typen sten.
Den här typen sten. Så okay. att det som ser ut som sten eller betong och inte har alltså det här raudoitusjärn inne.
Så armering.
Ja, så i stort sett den kan i samma bruk som den är idag.
Just det. Okej, här säger alltså Ron Sevenhoven att han kan binda allt koldioxid på planeten med den här stenen som bara finns på området av Omans storlek och vi har massor av det här i Finland. Mikael Hildén från Finlands miljöcentral, ditt jobb är väl bland annat att det där bedriva forskning och skaffa fram beslutsunderlag för politiska beslut också. Hur låter en sån här idé? Låter det inte ganska fantastiskt?
Utan vidare, jag menar den här hela just CCS-processen har ju varit föremål för mycket diskussion och forskning. Tills vidare har man inte kommit fram med en sån lösning som skulle vara tillräckligt ekonomiskt intressant att det skulle ha gjorts i stor skala. Men att om den dag då det sker så är det klart att det här blir en möjlighet att beakta. Att vi såg till exempel nu här i EUs förhandlingar om Polen, att Polens målsättning mot kolneutralitet är skjuten på lite obestämd framtid just på grund av att Polen är så beroende av användningen av kol. Och kan man då introducera teknologi som kan neutralisera den här användningen av kol som nu för tillfället åtminstone ser ganska oundviklig ut i Polen, så då kan vi gå framåt betydligt fortare än vad man kanske nu har hoppats. Men att det handlar ju då om att kunna göra det i stor skala och det där och få den här också officiella godkännande på det sättet att det är just som Ron sa att man ska då kunna visa att det här är faktiskt en hållbar lösning, att det är inte så att det plötsligt sen visar sig att den här koldioxiden kommer ut i atmosfären på nytt. Och sådär.
Ja. Hur säker är den här tekniken nu då, Ron? Hålls det där koldioxid där och hur dyrt är det?
Ja, i princip som jag sa, den här karbonaten är termodynamiskt mer stabilt än CO2 själv. Så det blir ingen möjlighet om man inte får otroligt surt regn med en otroligt låg pH, så blir det faktiskt ingenting som kommer ut. Det är ett så permanent lagring som man då också som stor fördel inte behöver övervakas i decennier. Så måste man göra om man har den i en stort öppning i grop där under jorden, under ditt hus till exempel. Och priset är då, som jag sa, vi har en användbar produkt i vad Marianne pratar om är då inerta produkter, byggmaterialer. Vi har då en aktivt material som kan användas för TES, Thermal Energy Storage, eller värmelagring. En annan grej är att det finns också CCU, Carbon Capture and Utilization, och det är också ett mer som vad kanske Marianne pratar om, lite skala, producera byggmaterial, kemikalier, men ofta tas det CCS bara på allvar när det går mot en megaton per år. Eller typ kanske 0,1 megaton per år för att vara lite statistik. Och det betyder 15 ton per timme. Så i det här trakten ska vi fundera. Så de där certifikater som Marianne pratar om måste då alltså för 15 ton per timme, 15 certifikat per timme. Eller då 360 per dag och så vidare måste man då skaffa sina certifikater. Det blir allvarliga mängder. Och det är också förstås med den mineraliseringen någonting. Man har 1 kilo CO2 plus 3 kilo sten ger 4 kilo annat sten.
Det blir mycket.
Men en fördel finns det. Det finns mycket järn i som biprodukt som kommer ut, en sjättedel ungefär. Men priset bestäms mest av hur bra kan man sälja de där karbonater. Det kan gå kanske en 10 euro energi om man räknar allt om sin elektriciteit. Och det kommer då tillbaka kanske 50 euro försäljning av dina produkter.
Men vad tror du, alltså, vad skulle ett nettopris för att binda ett ton koldioxid i euro, vad skulle det kosta?
Ja, det skulle då vara den där försäljningspris för dina karbonat och eventuellt din järn minus vad du måste sätta in för energi. Och jag tror det blir ett plus på säkert nummer 10, 30, 40
euro per ton. Okej, okay. Men det låter, nu måste vi komma snart in på det här med vad de här utsläppsrättigheterna kostar. Kanske vi måste komma fundera. Jag tänkte säga det här konstateras med ett faktum att den här CCS-tekniken ju används faktiskt i världen redan, bland annat i Tyskland och USA, och norrmännen i full gång här också med bland annat en avfallsförbränningsanläggning i Oslo, Klemetsrud, där man kommer att ta bort koldioxiden från luften och förvara den i vätskeform i Nordsjön, där den ska slutförvaras i håligheter i havsbotten.
Ja, det är ju Fortums anläggning Oslo, kraftvärmeanläggning, som har bränsle, alltså sopor som bränsle, kommunal avfall. Och 50% av det där avfallet är ju biologiskt, så att den har snappat upp koldioxid från luften. Och när den lagras, då är det bort från luften och i en långvarig lager. Anläggningen är i en demofas, så det är först fångst, koldioxidupptag som testas. Och ingenting lagras för tillfället, så det är flera års projekt och eventuell lagring. Ja, det är några år till.
Precis.
Till att det kommer att ske. Motsvarande är på gång i Oslo, det största alltså kraftvärmeverket där, som har en annan bränsle, biobränsle alltså, virke, träbränsle.
Men det här är alldeles fullskaliga anläggningar, eller hur?
Nej, det är nog väldigt små demopilot för att testa första fasen av fångsten, alltså att man kan avskilja koldioxiden från rökgasen. Resten av kedjan ut till Norska havet testas inte just idag.
Jo. Här har jag förstått att Sverige har varit intresserad att få bli en del av det här projektet och man är intresserad att köpa in sig här bland annat via en anläggning i Stockholm. Hur är det, Mikael Hildén, är man alls intresserad i Finland av att vara med om sådana här pionjärprojekt?
som det kom fram så är Fortum är intresserad, och Fortum är ju också ett finskt företag, så att det där, att utan vidare finns det ett intresse på det sättet av att hitta de här olika lösningarna. Det som man kanske ofta hänvisar till att finska staten inte har satsat stort på det hela, och det har sin förklaring sen i att man har i Finland tills vidare levt ganska starkt i den tron att när man sköter det hela med bioenergi och andra och kärnenergi och så vidare, så att man har sett att den här energiproduktionen kunde bli låg utsläpp redan med andra metoder, men att nu i och med att man då har ökad kritik mot bland annat då bioenergifrågan och så vidare, så då finns det här behovet av att också hitta, just som Marianne säger, negativa utsläppslösningar. Och då blir det igen intressant med det här. Men att nu är det framförallt kanske en sak som då de stora energiföretagen har en möjlighet att visa, att de visar framfötterna och går vidare med det här.
Ja, hur fungerar det här överhuvudtaget? Är det så att det är näringslivet självt som nu ska vara driftiga här och gå med i sådana här experiment? Eller det där, på vilket sätt kan finska staten främja den här typens verksamhet?
No, genom forskning och utveckling kan staten utan vidare, att vi har Business Finland som ett instrument som kan ge delfinansiering för sånt som är kommersiellt intressant, men att i slutändan så måste det ju nog bli någonting som fungerar också på marknadsvillkor, och det man kan göra på statlig sida är förstås som det också sägs i regeringsprogrammet, att man gör handeln med utsläppsrätter effektivare, man bidrar på EU-nivå så att det här priset på utsläppsrätter ökar, det blir en bristvara, och när prisen på utsläppsrätterna ökar, så då blir det just möjligt att finansiera den här typen av nya lösningar, oberoende sen om det då gäller vindkraft eller sen då just de här lagringstekniken, att när nuvarande utsläppsrättsprisen rör sig kring närmar sig 30 euro per ton, och så när det då stiger, så blir alla de här alternativa lösningarna intressanta och möjliga.
Det som, alltså, företag som finns under utsläppsrättshandel, så där biter ju det priset som de företag alltså betalar, och när det blir kommersiellt billigare att lagra än att köpa rätten, då börjar det ju hända, och vi är nu ännu inte där. Prisskillnaden är typ 25 euro för utsläpp, och man försöker nå 100 euro för lagringston, men det är ju fortfarande forskningsprojekt, så den nivån har ännu inte nåtts eller bekräftats. Mm. Men faran är att, alltså, alla företag, ungefär hälften av utsläppen i EU är inte under utsläppshandel. Och faran är att om man börjar väldigt kraftigt liksom satsa på forskning på en metod, då missar man chansen att liksom andra metoder skulle, att alla får inte pengar. Och där är risken med just statlig pengar, att man väljer sin häst och är inte neutral med att alla hästar som kan liksom ta bort mera CO2 eller koldioxid än vad de utsläpper skulle få samma möjlighet och samma stöd.
Mm. Ja, det här är ju en mycket viktig aspekt, just den här teknologineutraliteten, att det gäller samma sak inom transport och andra branscher, att man faktiskt då försöker skapa de här kriterierna, det vill säga det att vi inte ska ha mera koldioxid ut i atmosfären, och sen vilken teknik som visar sig bäst, så det är då frågan om innovationer och en edel tävlan mellan olika lösningar.
Precis, konkurrens mellan innovationer och kanske, ja, jag var förra veckan i Bryssel och pratade med många där, och det, jag själv inser att det är en mellan, alltså folk pratar om att stöda forskning, och Men sen har vi utsläppshandel. Men stöda det som redan är i småskala kommersiellt, men behöver liksom växa till dubbelt så stort, 5 gånger, 10 gånger så stort. Det stödet finns inte, och det är den snabbaste vägen. Om vi nu har climate emergency, det är mycket snabbare att liksom stöda, fostra att de växer än att satsa på ny forskning som ger kommersiella resultat om 10 år.
Mm. Vad säger du, Mikael Hildén, om det? Vad har liksom linjedragningen hittills varit för att just stöda den här typen av små innovationer som redan är igång?
Ja, nu handlar det just uttryckligen om det här att hur man dels skapar en sån lagstiftning, en sån regelverk som gör det möjligt för de här olika typer av aktörer att komma fram, och sen då förstås i vissa fall då att hur man nu som i det här EU:s paket, den här finansieringen ska kunna underlättas. Där finns de här kriterierna för finansiering och så vidare, så att man måste få igång också de privata investeringarna, alla de pengar som flyter omkring och söker avkastning, så det där att kunna få dem dirigerade in på den här typen av verksamhet. Så det är just det som gör att sådana små och mindre redan företag som har visat att de har en lösning så att de kan växa. Jag håller helt med om att det är den snabbaste lösningen, men att det är lite, det är inte så helt enkelt att göra den här stigen ändå.
Jag tänkte att vi borde kanske gå tillbaka till 80-talet och hitta någonting där. Mina tonåringar säger att mamma, du säger att allt bra hände på 80-talet, och det är lite sant. Men om vi tänker på NMT, nordisk mobiltelefoni, och hur den började, och sen kom Schweiz med och andra länder, och nu har var och en mobiltelefon i fickan, och det är inte ett regelverk att det är ett måste, utan det har kommit andra vägar. Så att nordiska länder med statliga och privata liksom aktörer skulle få just det där regelverket, alltså att sådana certifikat, sådana krav, om du uppfyller det, då kan du gå in i och göra den här, om det nu är handel eller certifiering, användning av dessa material som är nya och behöver vissa tester och allt det där. Så att kanske nordiska länder skulle kunna vara där igen, som vi var på med NMT.
Finland, vi har ju hört redan om då den här CCS-tekniken som är alldeles färdig att använda. Den är ännu för dyr, men många andra också innovationer som finns i Finland. Hur stor potential skulle vi ha att exportera den här typens teknik? Vad tänker du, Ron? Vad skulle behövas för att man skulle kunna göra business på det här i större utsträckning?
En point för att lägga till vad kollegorna har sagt, att förstås man har de små anledningar som redan fungerar. Varför gör vi inte scale-up på dem? Men ja, det finns en hel del som fungerar på 100 kilo per timme, men då blir det svårt och dyrt och konstigt. Men vi måste också veta att det finns en hel del sådana som vi inte vill eller kan skala upp. Vi kan inte bara producera otroliga mängder metanol eller myrsyra eller urea eller vad som helst. En stor del av, jag tror nästan 90% av de småskaliga som vi vill scale up eller göra på större skala, vill vi inte göra på större skala. Så den här hästen som vi har i Finland är då den som behövs, som jag sa, typ 15 ton per timme, eller det är på Klemetsrut 50 ton per timme. Och då om man då tittar på Finland, vad har vi för marknadspotential för att göra någonting med produkterna så att de inte om 2 år hänger i luft igen som CO2, som en oxiderad urea eller en metanol som gick genom en förbränningsmotor. Då är jag, om vi också tar i beaktande att exportera CO2 eller certificera över gränsen, att också det kommer att försvinna. Då ser jag att vi trängs i en hörn där vi kan bara mineralisera i stora antal den som vi behöver. Det finns ingen marknad för de produkter på de mängder som skulle produceras annat än om man skulle mineralisera sin CO2 med potential vi har. Men också i utlandet har vi stora möjligheter. Vi har haft projekt med Singapore där de skulle ta mineral från Australien. Den projektet stannade lite av efter att stampa på ställe eftersom täckersfinansiering kunde inte fortsätta, men Australien och Singapore jobbar vidare. Vi försöker komma igång med Sydafrika. Det finns i USA, Kanada, allt möjligt på gång. Så exportmöjlighet finns. Det så kallade finska cleantech kan då användas som en kanal att göra reklam för den här möjligheten. Och vi har varit med i alla internationella samband. Det har varit nu igen en konferens i Tallinn nästa sommar. Jag frågades att vara del i den här organisationen där. Så Finland syns. Alla vet att vi finns. Men i Finland tyvärr är det lite konstigt att i många rapporter om akademi eller mineralisering inte nämns. Det är lite som om man frågar mig, hur har ni det på universitet i Finland? Jo, vi gör om akademi och vi gör vårt bästa. Det söks mycket mer akademiker i obetrakten, men i Finland vi har bara om akademi. Så är det inte, så därför sa jag redan tidigare i inlägget på Yle för 2 veckor sedan, beslutningsfattare politiker måste hitta den där rätta informationen. Man beskriver bara om saker som kan göra någonting men lämna bort en stor del. Mm. Då vet inte
men du,
folket vad man ska göra.
Du menar att den här mineraliseringen är någonting som kunde användas i stor skala, i mycket större skala än de här mindre projekterna. Jag undrar, Mikael Hildén, hur lätt är det att hänga med i vad som händer på den här teknikfronten? För det händer ju så jättemycket. Alltså när ni ska fatta beslut om någonting, vad man ska stödja oss här.
Ja, nej, jag är inte i en position att besluta om var pengarna ska sättas, men inte där, utan jag gör forskning kring den här, hur man lägger upp politiken och vilka effekter olika politiska lösningar har. Men att rent generellt så förstås, det är ju en av de stora utmaningarna är det här att som Marianne också tidigare sa, att hur man satsar på olika hästar så att olika hästar har likvärdiga möjligheter att tävla i den här processen. Och där är det ju viktigt att få fram, och det, en del av ansvaret, alltså jag har leder ett program under den strategiska forskningsrådet som tittar på just lösningar för ett kolneutralt Finland, och där gör man bland annat nu på gång ett av de här projekten att titta på en sån här så kallad Delphi-teknik där man försöker just kartlägga att vilka olika lösningar och vilken potential har olika lösningar för att skalas upp. Som Ron sa, det är jätteviktigt att en sak kan fungera bra i liten skala, men sen när vi försöker göra det till någonting storskaligt så kommer det emot problem som man kanske inte har ens reflekterat över. Så att jag skulle säga att det nog forskningspolitiken i Finland försöker vara alert, men att det är klart att ingenting är perfekt, så därför behövs det den här kommunikationen och den här ständiga debatten kring de här frågorna, för att det är den vägen som både politiker och forskningsbyråkrater, vem som helst, blir medveten om vad som är på gång.
Mm. Vår tid håller på att ta slut lite. Jag skulle vilja fråga er som är insatta och känner till mycket vad som är på gång. Kan ni lyfta fram någon sån här ljuspunkt vad gäller tekniska lösningar för att motverka klimatet? Någonting som ni hoppas på att ska göra en skillnad sådär på riktigt?
Jag själv, mineraliseringen är en sak, och där finns stora materialflöden, alltså produkt efterfrågan finns, om vi kan istället för det som nu är utsläppande skulle kunna ta de här mineraliserade produkter istället där. Och det andra är då biokol, biochar, som har många användningsområden och har visat sig liksom vara kommersiellt möjlig.
Mm. Vad säger Mikael Hildén, har du någon favorit sån här teknisk ljuspunkt?
Nej, jag skulle säga att en som man ofta också glömmer är hur viktigt det är att öka energieffektiviteten och hela den här regleringen av hur och när vi använder energi. För att man kan visa att om vi har under de senaste 10-20 åren ungefär ökat energieffektiviteten med knappt 1% per år. Om man kan upprätthålla den takten och öka den lite, så betyder det att det är mycket lättare, oberoende av vilka lösningar man sen går in för, att få dem utsläppsneutrala. Men att om energianvändningen ständigt ökar, så då ökar också de här problemen oberoende av vad vi gör.
Mm. Jag hörde själv om ett spännande brittiskt bolag här som heter Highview Power, som faktiskt kanske har en lösning på den här evighetsfrågan om hur man ska kunna ta i bruk sol- och vindenergi mer effektivt. Problemet där har ju alltid varit att man inte kan lagra den energi som de producerar, och nu har de en tanke på att lagra det i luft i vätskeform. Det låter märkvärdigt, men det möjliggör alltså att energi från sol och vind kan lagras i flera veckor i vätskeform utan andra utsläpp. Och man kommer att bygga en fullskalig anläggning i England som ska tas i bruk om 3 år, så kanske det kan vara en möjlighet för mera sol och vind.
Absolut, ja. För problemet med sol och vinter är att kanske vi gör alltid sol och vinter tillsammans, men ibland finns det ingen av dem, och då sitter vi i mörkret och har det kallt, och kanske vi blev då omöjligt att förbränna någonting. Kan vara att det kommer lagstiftning att förbränning av någonting blir förbjudet för el- eller värmeproduktion. Och då är det bra att ha någon möjlighet att ta till godo den där. Man kan förstås producera vätgas eller den hydrogen, vilket är ett lite besvärligt ämne för att ta otroliga volymer och svårt att hantera och ha allt möjliga risker också där. Men att göra någonting med den överskott el som sol eller då vind kan ge, det förstås häftigt. Man kan, om man har vattenkraft, man kan förstås pumpa vatten uppåt bergen igen, så också möjlighet man kan göra. Men just om man har någon öppning i jorden någonstans, man kan helt bra fylla det med flytande vätska. Man kyler ner den och under högt tryck, och då har man en flytande vätska, flytande luft, ursäkta, flytande vätska är mest flytande, men som man kan då låta komma ut och expandera igen och genom en turbin, och då har man sin el tillbaka. Så.
Det är mycket spännande på gång. Tyvärr tar vår tid slut och vi måste avsluta dagens debatt. Jag tackar er så jättemycket, ni som var med, Marianne Tikkanen från Fortum Startup Puro, Mikael Hildén från Finlands Miljöcentral och Ron Sevenhoven från Åbo Akademi, och jag heter Maria Nylund.